I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maj 2016. Kära dagbok, vad är det för fel på mig? Vad är det jag har gjort för att få det här straffet? Har precis varit på toaletten och blodet i trosorna är för femte gången ett bevis på ett misslyckat inseminationsförsök. Nu vill kliniken att jag ska gå över till IVF. Jag vill inte göra IVF. Varför ska jag göra IVF? Hur ska jag någonsin ta mig vidare från det här? Varför i hela jävla helvetet förstod jag så sent att jag ville bli mamma? Och varför har jag låtit så mycket saker ligga i vägen och störa? Varför funkar inte min kropp som andras kroppar? Är det för att jag ändå kommer bli en dålig mamma så universum sköter sig självt och befriar världen från en sån? Jag har väl antagligen mig själv att skylla. Hej och välkomna avsnitt 83 av podden Javla barn. Så mörk dagbok alltså. Jag får rysningar över hur vissa dagar i mitt liv förr i tiden var så här svarta. Det ska vi prata om idag. Med mig i studion har jag Pekka Talamo. Hej!
Jag heter faktiskt Pekka Wittberg Talamo.
Är det så?
Ja.
Vet du, jag tänkte så här, typ aldrig uttalat ditt efternamn någonsin.
Ja, men alltså det är hur coolt som helst eftersom min fru förmodligen kommer att lyssna på det här.
Ja, så det är bra att du ska ha med det. Men det är också intressant att jag aldrig har uttalat ordet Talamo. Du är bara Pekka för mig. Jag är så sjukligt glad över att du är här och att vi ska prata om det vi ska prata om idag. Men först Pekka, berätta för lyssnarna. Vem är du?
Jag arbetar som samtalsterapeut individuellt och med par och med grupp. Föreläser en del. Jobbar lite som lärare. Både på Humanova och också på Stadsmissionen. Jag har en podd tillsammans med Anna.
Ja, det ska vi prata om.
Anna och Pekka podcast. Jag har precis blivit morfar och farfar. Samma år.
Du har två egna barn.
Ja, precis.
Och hur gamla är dina barn?
Jag blev caught off guard här. Ja. På det där. Jag vet att de är födda 90 och 95.
Ja, och min det matematik. Gott och väl. Ja, det räcker gott och väl, tycker jag. Och så är du ganska nyligen gift då.
Ja, förra året.
Wittberg.
Wittberg, talar man. Wittberg är min frus namn.
Min frus namn. Vi måste ju fråga, eftersom det här är en podd om barnlängtan. Hade du barnlängtan eller bara ramlade de på dig, dina barn?
Mitt första barn, vi misstänker att hon blev med barn första gången vi hade sex.
Oh, wow.
Ja, och sen så gick vi in, fast vi bara var, jag var 23 år, så var 22, så höll vi på nätter och dagar och pratade för och emot och farhågor och längtan. Och det som var så fascinerande där, det var att bådas våran längtan väcktes efter ett tag och blev super, super stark. Men den var ju aldrig innan, utan det var ju mer en sån där men du vet, förälskelse sjukdom liksom. Så. Och jag och Birgitta, vi bestämde oss för att ha barn. Och då fanns det ju en längtan. Men jag tror inte att den riktigt går att utifrån,
jämföra med mina lyssnare.
Nej, och inte kanske heller den som jag upplevde med dig när du och jag jobbade liksom med ditt. Utan det har varit lätt på något sätt. Och det är viktigt för mig att påminna mig om det.
Ja.
Ganska ofta faktiskt.
Men du, det är, jag och du känner ju varandra för att du från början var min lärare på min terapiutbildning. Vi har faktiskt känt varandra lite drygt 6 år, räknade jag ut.
Länge sedan.
Ja, fast det känns ändå som jag har känt dig hela livet i och för sig också. Och sen har du ju också varit min terapeut. Jag har gått i gruppterapi hos dig.
Och det var faktiskt coach också, för det tänkte jag på i morse när jag var på. Det var så det började. Och jag kommer faktiskt ihåg att jag sa till dig så här: jag kan ta emot dig 5 gånger Silla, i coaching, sen har jag fullt. Och sen
blev det terapi. Jag kan också påminna dig om då att du andra coachtillfället sa så här: det här är nog inte coaching.
Nej,
det blir terapi.
Ja.
Det där är något som vi som läser till terapeut, för då läser man till coach som en liksom delmål, eller man gjorde det förut i alla fall. Då är det hela tiden en liten kamp mellan vad som är coaching och vad som är terapi. Men faktiskt så måste jag säga att just med mina barnlängtan klienter så är det väldigt värdefullt att ha båda dem i bagaget. För att leva med barnlängtan är ju både att man behöver göra ett terapijobb och att man behöver rätt mycket liksom väldigt strukturerad coaching.
Yeah.
Så jag är väldigt nöjd över det idag. Men den stora grejen, jag ska också säga att jag hade dig som lärare när jag blev par- och relationsterapeut också.
Just det.
Sa jag att jag gått i gruppterapi?
Ja, det sa du.
Jag vill säga det igen. Det är ju det bästa man kan göra, nämligen. Det har inte jag pratat så mycket om.
Hos mig och Liv skulle vi faktiskt också understryka.
Och det är ju din kära kollega Liv som du ju gör mycket ihop med.
Yeah.
Det är mycket på grund av henne som min dotter heter Liv. Men det är stora anledningen till att du är här idag då, det är ju för att du har varit med min resa från långt innan jag bestämde mig för att jag skulle bli självstående förälder tills lilla Liv kom.
Yeah.
Och det är ju ganska coolt faktiskt.
Det är mäktigt.
Ja. Temat för november är ju då back to basics, och det innebär en massa faktaavsnitt med läkare. Men jag kände direkt efter förra veckan att vi behöver också ett så att säga grundläggande terapiavsnitt. Så syftet med det här avsnittet idag är att liksom med lite backspegel titta på min resa ur ett terapeutiskt perspektiv. Hur den ena dagen kan vara så där svart som min dagbok beskrev, och hur nästa dag är något helt annat, och alla olika processer man går igenom. Och sen om vi hinner så har vi också fått en massa frågor. Dels några riktade direkt till mig om min resa, och dels allmänna frågor om vad man kan tänka på och få för verktyg och behöva hjälp med när man ska gå in i processen med assisterad befruktning. Jag tycker vi kör.
Vi kör.
Du, Pekka, en övergripande och ganska stor fråga. Hur har det liksom varit utifrån din synvinkel att så att säga stå bredvid mig i den här resan?
Så jag blev jätteberörd av när du läste ur din dagbok, och det var som också ta mig tillbaks dit.
Ja.
Jag förstår att det var liksom mörkt för dig, och jag kan inte riktigt, jag kan förstå mörkret för dig, och samtidigt så är det också väldigt vackert.
Mm-hmm.
Så vacker reflektion och så lätt att känna igen sig för mig utifrån den där inre dialogen liksom. Är något fel på mig? Vad är det för fel på mig? Så, och det är ju där jag har behövt vara också, att jag kan ju inte relatera till barnlängtan, men jag kan relatera till när drömmar och förhoppningar inte slår in, och jag kan relatera till liksom dömande inre kritiker som jag själv har och sådär. Alltså att få vara, ynnesten att vara med dig den här, hela den här perioden. Det beror lite på var vi är. För att det blir liksom ett crescendo av lycka, en liksom så här Hollywoodfilm, och så blir allting bra. Så där. Och sen har det ju också varit perioder såklart av är jag rätt person och hänga med här, och nu är jag glad att jag var så pass erfaren när vi hängde, så att jag förstod att när jag fick sådana tankar att de var nog också dina. Och kanske inte alltid i relation till mig, utan relation till liksom det här med maktlöshet och uppgivenhet inför livet och det vi inte har makt över liksom. Så att mycket av min uppgift var ju att stå ut med de känslor av maktlöshet som väcktes i mig. Hur fan ska jag kunna hjälpa någon vars enda hjälp är att bli gravid eller att hitta en kärleksfull relation? Hur i helvete, alltså det är svårt om vi inte vet att uppgiften där är, min uppgift är att härbärgera och ta hand om den här maktlösheten och ha hopp liksom. Så hela tiden jobba med mitt hopp. Och det är tufft att vara terapeut då, men det är också härligt när vi fattar det.
Ja.
Och helvetet om vi inte förstår det, för då tänker vi att det är något fel på oss som i vår yrkesroll. Liksom.
Det är just den där tycker jag, utifrån mig själv som terapeut, när det egentligen inte finns någon riktig lösning. Mm. Liksom, förutom, precis som du säger, liksom du, ingen av oss kan ju påverka om någon blir gravid eller inte. Det är tufft. Men jag tycker en stor del i min process var ju att liksom sluta leta efter en relation som jag skulle ha barn i.
Yeah.
Och framförallt också få någon syn på att de relationer jag hade var ganska osunda.
Mm.
Det här har vi ju pratat om förut, men jag har en otroligt stark upplevelse av en övning vi gjorde en gång. Och så spärra, peka ögonen i mig. Det gjorde du kanske inte, men det var min upplevelse.
Men jag tror faktiskt att jag gjorde det, för det var på riktigt.
Du sa till mig och så sa du så här: är inte du värd en livsbejakande relation?
Mm. Jag sa att du är
till och med så
värd en livsbejakande relation.
Så sa du såklart. Mm. Och då var det för mig så här: va?
Mm.
Alltså det hade jag liksom, jag trodde att en relation var jag tvungen att kämpa mig till.
Mm.
Liksom. Att jag var tvungen att utföra något eller leverera något eller fixa något. Eller liksom. Och så skulle bekräftelsen vara att någon ville vara med mig.
Mm.
Det är ju så absurt nu att tänka så. Men även om de mönstren såklart fortfarande är kvar med, kommer alltid vara det. Men att det var liksom att jag skulle kunna välja eller liksom få en relation.
Mm.
Det hade jag ju aldrig tänkt på.
Som och, var härlig och vilsam. Och,
som jag ju har nu.
Mm.
Mm. Och då blev det också väldigt tydligt för mig att jag hade osunda relationer som ju verkligen inte skulle leda till några barn.
Ja.
Så det var liksom ett stort genombrott för mig, för att sen också kunna skilja på barnlängtan och relationslängtan.
Just.
Och således fatta beslutet att skaffa barn.
Ja. För det är också då och det tar ju ett tag efter det, för det där är ju första året tror jag. Och då borde det vara när vi håller på med relationer. Så någon gång mitt på första året på Bli den du är.
Mm.
Och sen kommer du till mig i coaching och sen håller vi på, vi går över till terapi.
Mm.
Så det är också som att det sjunker in mer och mer och mer och mer.
Ja.
För att från, det här kan ju låta lite konstigt, från en dag till en annan. Det är inte riktigt så, men det är nästan så. Så börjar vi prata om barn.
Efterhand känns det ju så. Ja, liksom.
Då börjar vi prata om barn.
Hade vi inte gjort det innan?
Jo, men i relation till de här
just det.
Personerna. Och då ligger ju det liksom i vägen. Det blir nästan som någon slags omedvetet safe place.
Ja.
För jag kan inte, här kommer jag inte bli lycklig, men jag kan liksom längta efter lyckan här. Men jag hindrar också min egen lycka. Och sen i att på något sätt göra slut med de här fantasierna om de här männen som ändå inte skulle ge det.
Ja.
Då fanns det plats att fundera kring, men barn, och varför vill jag ha barn?
Mm.
Jag har ett jättestarkt minne, vill du höra?
Ja, jättegärna. Vad spännande.
För att, som jag minns det, och om du inte alls känner igen det, så kan det vara så att jag fabricerar det själv. Ja, men det är knepigt med
så
minnen.
Kan det vara.
Men för mig är det i alla fall ett vackert minne, och det är att jag, som jag minns det, så ställer jag någon fråga vad syftet är med att skaffa barn. Vad är det du liksom vill få ut av det?
Mm-hmm.
Och så jobbar vi med det några gånger. Mm-hmm. Och det är ju, och då tänker jag, och jag minns, eller jag hoppas att jag sa det till dig också, men jag brukar säga det till människor, att, och nu pratar inte jag om den biologiska kraften i det här, för den är ju liksom som den är, utan mer än den psykologiska liksom mekanismen. Och som jag minns det, så pratade vi liksom, nej, men det är mitt behov av sammanhang, gemenskap, mening, liksom starka krafter på ett psykologiskt plan.
Yeah.
Men som vi också kan få tillgodosedda på andra sätt.
Verkligen.
Än att skaffa barn.
Ja.
Och så är det vid något tillfälle du kommer tillbaka, så har du bestämt dig för att nej, jag ska inte ha barn. Jag kan se att jag har en klar idé om vad mening är för mig och min riktning och allt där.
Mm.
Sen från den gången till nästa gång så är det färdigt. Då, jag ska ha barn. Mm. Ja, nu har jag bestämt mig. Mm. Och då har det liksom bara boom, ramlat ner. Och då, Ja, men det var bara sant.
Det var intressant. Jag har kommit inte ihåg det här alls.
Så det är liksom en sån grej. Och jag tror, min fantasi så här efterhand är den här tillåtelsen av att få hålla på med det här, ja, utan att jag sitter och liksom dömer dig eller ifrågasätter. Utan du får bara hålla på liksom och bestämma dig från ena till andra dagen och hit och dit. Till slut så vet du vad som är sant. Liksom. Mm.
Det är väldigt intressant att det var så redan då. För att i den här resan så har jag ju fattat svåra beslut flera gånger. Mm. Först att jag skulle skaffa barn själv. Sen att jag skulle, som den här dagboken var, när jag skulle gå över från insemination till IVF. Yeah. Tyckte jag var ett jättejobbigt beslut. Så här i efterhand skrattretande. Och sen också stort beslut då från IVF till embryodonationen. Alltså att jag då skulle ge upp mina egna ägg.
Mm.
Och varje gång har ju nyckeln varit, och nu lärde du mig att det var det även vid första beslutet, det visste jag inte, har nyckeln varit att öppna dörren till ett liv utan barn.
Mm. Yeah.
För att liksom våga fatta det beslutet. Yeah. Och också landa i att ett liv utan barn kommer också vara ett fint liv.
Just.
Massa sorg såklart, men ändå att det finns en massa saker. Jag kommer ju inte dö liksom, om jag inte får några barn.
Men, och mig påminner om att egentligen så är det där samma mekanism för mig i relation till Sylvia nu när vi bestämmer oss att gifta oss efter en massa år av fram och tillbaks. Att jag behöver liksom gå till en sån här punkt av när hon dör. Om hon dör. Eller lämna mig.
Just det.
Alltså om jag är utan henne.
På sin spets.
Ja, på sin liksom. yttersta spets. Och där finns svaret på commitmentet på något sätt.
Ja.
Som tack, det var ju häftigt. och också se att vi det är svårt att hitta svar om vi inte vågar också känna på det allra jävligaste vi kan tänka oss.
Ja, exakt. Och sen så tror jag också, kommer jag på nu när vi pratar, att alla de här besluten också, det handlar väldigt mycket om att, för det man tänker att man ska liksom lista ut själv är vilken väg man ska gå och sen gå den vägen.
Mm.
Men jag brukar säga här i podden att man ska gå båda vägarna, eller om det finns tre vägar eller hur det är.
Mm.
Doppa liksom tån i båda sjöarna.
Mm.
För då kommer du få veta av dig själv vilken sjö du ska vara i.
Ja.
För väldigt många är det till exempel beslutet om att vänta ut en relation eller skaffa barn själv. Liksom.
Mm.
Och då blir det här med att skaffa barn själv så otroligt teoretiskt hemma på kammaren. Och skrämmande och läskigt och allt möjligt. Men om man liksom bokar den där tiden och går på den där fertilitetsutredningen och tar reda på vad det kostar.
Mm.
Liksom närma sig beslutet så kommer också känslorna. Ja, det här känns peppigt. Det här vill jag göra.
Ja.
Eller när det här är alldeles för läskigt. Det här vågar jag inte eller vill jag inte. Eller liksom.
Mm. Ja, det går att göra mycket. Alltså att vänta. Alltså sluta vänta.
Ja, och sitta inte hem på kammaren och analysera. För att då, det blir bara ett hjul som går runt. Liksom.
Mm. Eller välj att sitta på kammaren, men gör det med medvetenheten kring att svaret kanske då sannolikt är mycket längre ifrån om jag inte tar några steg och utmanar det här manifestationen, eller liksom, om det blir på riktigt. Hur känns det då liksom?
Men jag upplever ofta att personen säger, men eftersom jag inte agerar och gör något så är inte det en signal på att jag inte vill.
Mm.
Och sen så gör de det flera år och sen är de för gamla och så ångrar de sig jättemycket.
Ja.
Så därför brukar jag säga, ja men börja gör. Och du har inte lovat något eller liksom, du kan ju backa när som helst och fatta ett nytt beslut.
Det är det där, väntan är en sneaky liten lurifax utifrån att vi... Det är som oss, vi behöver inte ta något beslut. Vi behöver inte hamna i någon form av utmaning överhuvudtaget om vi lurar oss själva och tror att vi kan vänta på att det ska kännas mindre stressigt eller mindre otryggt eller mindre. Och sen är det klart att ibland behöver vi skydda oss. Och då ska vi väl vänta då. Men med medvetenhet i så fall då.
Och också för att ta upp det där med min dagbok, att jag hade ju en massa tankar kring att eftersom jag har lite åsikter om min uppväxt, att mina föräldrar kanske inte gjorde i alla lägen det bästa jobbet utifrån mitt perspektiv, så hade jag liksom någon idé om att jag skulle vara en dålig mamma. Det var ju det som liksom hängde kvar i mig så länge. Och nu vet jag ju att det finns liksom ingen grund i det. Alltså tvärtom, snarare att det gör att jag blir en liksom medveten och eftertänksam förälder. Mm. Och lägger ganska mycket energi och tanke på hur jag gör min anknytningsprocess och hur jag förhåller mig till vissa saker. Och att jag måste hålla mina mönster i schack och sådär.
Mm.
Eller ja, måste, vill.
Jag tänker du kan ju rannsaka din egen föräldraroll på ett helt annat sätt än. Och inte rannsaka betyder inte då att döma sig själv, utan men att kritiskt granska för att bli bättre.
Ja.
Lite bättre imorgon än vad jag var idag liksom, eller nu. Ja. Det är roligare då, tycker jag. Det är inte så jävla skönt att känna på det de gångerna som jag inte har tyckt att jag var världens bästa förälder direkt, utan kanske till och med tyckt att jag var kass. Det är inte så skönt att känna på det, men det är ju också samtidigt så otroligt hoppfullt att kunna göra nytt eller be om ursäkt. Eller,
Verkligen. Du Pekka, jag tänker att vi saxar in några av de här frågorna som jag har fått här, för att de blir ganska relevanta.
Mm.
Till exempel så har jag fått frågan så här: hur tacklade du de negativa beskeden och hur hittade du tid att läka, bearbeta sorgen?
Mm.
Det är en jättebra fråga. Jag upplever att väldigt många som är på den här resan tänker så här: nej, jag kan inte liksom, nu är det bara nästa steg.
Mm.
Jag kan inte tänka sörja det här nu. Och om jag öppnar den dörren liksom, så kommer jag avgrundsfalla ner och aldrig orka ta en till spruta eller en till. Liksom. Och jag vet inte om jag efterkonstruerar, men min upplevelse är att jag tack vare all terapeutisk hjälp och alla verktyg jag hade så faktiskt gjorde ett sorgarbete för typ varenda liten misslyckad grej som hände.
Mm.
Vilket ju var hela tiden. Massa saker. Och framförallt det här med att sörja randigt.
Mm. Vad betyder det?
Det är ju Liv som har lärt mig, tror jag. Men nu blir jag osäker. Ja. Alltså att man ena dagen kan vara hur ledsen som helst och nästa dag vara hur glad som helst. Och det spelar ingen roll. Man behöver inte liksom leva i sorg.
Nej.
Utan man kan vara ledsen en timme och sen vara glad nästa timme.
Just.
Och jag tänker att om man lever med ofrivillig barnlöshet ska man veta att det är att leva i kris. Alltså det är exakt samma sak som om någon annan i ens närhet har cancer eller någon precis har gått bort. Eller.
Mm, mm.
Det är bara att det är mycket mer tabubelagt och få som förstår och sådär. Men det är för det första en diagnos av WHO, det vill säga en sjukdom.
Ja.
Och det är att leva i kris. Och man ska inte hantera det på något annat sätt än det.
Ska jag påminna dig om hur, eftersom du gick i grupp hos mig och Liv då?
Ja.
och du brukade berätta varje gång du skulle åka iväg innan, vilket jag vi ska väl säga Liv och jag tänkte på, det här är så genialiskt för att du, det du gör då, det är ju att du utmanar den här skammen, skammen av att det blev inget, rädslan för att berätta det och vad är det, så då berättar du det för gruppen. Och så när du kom tillbaka så berättade du hur det hade gått.
Mm.
Och det som jag också tänker är så himla genialiskt i det här, att du hade valt ut platser med människor som där chansen var väldigt hög att de kommer fira med dig om det är en succé. Och de vet hur man gör när man firar.
Mm.
Men också människor som vet hur man gör när man sörjer och är med dig när man sörjer. Och det går ju också, och tänker jag, sprida ut på alla relationer oavsett barnlängtan, ofrivillig barnlöshet, att välja människor som firar med en och sörjer med en, för att det gör så jävla ont att bli avvisad i de där starka emotionerna och den där glädjen eller förtvivlan liksom. Men det var processen, så höll vi på, jag vet inte, 1,5 år konstant, så det var så du gjorde, och ibland grät du, ibland så fanns det mer en utandning, nu går jag på det igen, eller jag ska fundera lite på om jag ska göra det igen, eller vad nästa steg är.
Och jag skulle säga att det är typ grunden för det var ju ändå helt främmande människor som jag inte hade en relation till utanför den gruppen. Liksom. Dels är det ju en inspiration till att jag själv jobbar med grupper, men jag skulle säga att det är en förutsättning för att jag ska kunna ha den här podden och prata så öppet i podden. Det är ju att jag har fått väldigt bra träning att dela med mig av mitt innersta och bli liksom bemött och hållen i det.
Mm.
och också hur man påverkar andra. Alltså jag får såna flashbacks när du berättar, för det var också ofta en fas, alltså att jag skulle åka, och sen var det ibland också att vi sågs när man var i ruvarperioden, efter man har gjort en behandling innan man vet att den har gått dåligt, som det var i mina fall. Det är som det hoppet som man lever med då. Där, många lever ju med oro då.
Mm.
Jag har upplevt att mina ruvarperioder har varit väldigt hoppfulla.
Just det, så var det också. Ja.
Och då liksom fick jag med mig allt i hela gruppen, och alla var så här, gick runt och hoppades åt mig liksom.
Ja, men det var som att vi gick runt och var gravida allihopa, fast innan vi visste. Och det kan vi ju bara fantisera om vad det faktiskt utsöndrade för kemi och goda på något sätt i kroppsliga och psykiska reaktioner i kroppen ändå.
Men, och sen hade jag ju tyvärr precis slutat. Så jag fick aldrig dela att jag var gravid. För det var precis vid ett årsskifte så blir det så här att man... Så jag fick, men däremot på en återträff tror jag att jag fick säga att jag var... Jag kommer inte ihåg exakt. Men, ja, jag kanske skulle ha gått kvar lite till för att fått med hela den.
Men fast det, du fick nog det, tänker det jag. Jag. Ja, men jag tänker vi träffas och dricker te 2 månader efter gruppen är avslutad. Just av anledningen att kunna berätta hur blev det sen, hur blev det, lite som du och jag gör nu, hur blev det, så vi skjuter det liksom, vi skjuter det sådär,
hur blev det
sen,
hur det än blir, tycker jag, så blir det ju ofta bra.
Ja, det blir något annat, tänker jag. Sen har jag ju också människor med mig och i mitt inre som sörjer flera år liksom. flera år och också åker dit i det där mörka och hopplösa. De biologiska, det är så här det är. Men de psykologiska behoven kan jag göra någonting åt.
Ja.
Jag kan jobba på att skaffa sammanhang, meningsfullhet, gemenskap, utmana normen av hur en familj ser ut, bygga liksom det där, även om det såklart inte är lätt. Och samtidigt så är det ju inte heller lätt att göra det när vi har fått barn. Så jag menar, det är oavsett något vi får jobba på, tänker jag.
Jag tänker också, någonting att skicka med till er lyssnare, det är det här med att fatta de här svåra besluten. På något sätt så blir ju alla beslut man har fattat också bra. Eller man liksom, man skriver om sin historia så att man gillar det beslutet man fattade.
Mm.
Alltså min ångest över att skaffa barn själv, den var ju liksom, alltså hur jag höll på. Först att leta relation och sen leta olika personer i medföräldraskap och gick in i olika sådana samarbeten hit och dit, utifrån någon form av rädsla att jag trodde att jag inte kunde vara mamma själv. Och nu när jag är det, så är ju det, av allt i den här resan, är ju det bästa. Att jag med mina mönster och mina liksom tillitsissues och så inte behöver dela med det i mitt föräldraskap. Det var, hade jag ju aldrig ens förstått om någon hade sagt till mig innan. Att liksom om man har de mönsterna som jag har, så blir det ju svårare att vara två. Oavsett om det är en kärleksrelation eller vad det än är. Så för mig är det ju liksom en jättefördel att vara själv. Det tänkte man ju inte på.
Och samtidigt så pratar vi, som jag minns det, om det här med att och det här gör jag med folk som kan få barn också, att jag vill påminna dem om och prata om vilka finns där förutom du eller ni. För att jag är inte så himla säker på att hela den här kärnfamiljs uppfinningen, som är då en uppfinning, att den är så hälsosam.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här leder mig osökt in på en till fråga som jag fått, som är: vad har du fått för stöd från människor runt omkring dig under din resa? Dels mycket terapi, och då i synnerhet gruppterapin, helt avgörande för mig. Min bästa kompis också, ska jag säga, som är ju helt utanför terapivärlden, men som jag ju har känt sedan jag föddes. Vi har ju levt sida vid sida hela våra liv, vilket ju är den största trygghet man kan få. Jag hade inte klarat det här utan henne. Alltså jag tänker, över livets gång så har man ju nära relationer, och de fyller olika funktioner beroende på vad man är och vad man gör och så. Och jag tycker att det kanske kan vara en bra idé att tänka igenom det. Om man nu, precis som vi riktar oss nu, står inför att börja med sin assisterade befruktning. Att man kanske inte automatiskt drar in de som man tänker sig är sina närmsta, utan att man tänker till så här, vilka personer man kan dela det här med, så man kommer få det där hållandet av.
Var noggrann med det.
Ja, exakt.
För frågan är, vilket stöd fick du? Och, eller hur, visst var det så? Och jag tänker att ett tillägg till det, vilket stöd skaffade du dig?
Ja, för jag var nog ganska bra på att skaffa
mig, alltså,
det.
Du var väl, i alla fall utifrån mitt sätt att känna dig, så var du väldigt bra på att skaffa dig det. Och det innebar ju inte att alla som du bad om stöd med eller provade kring fanns där. Det kanske var fler som det på något sätt inte blev något med än de som det blev något med. Men det blev med tillräckligt många.
Ja.
Så att få och skaffa sig att de hänger ihop. Liksom.
Och som vi också pratar ofta om i den här podden, att öppenhet leder till att man får saker.
Yeah.
Alltså apropå det här att man ska välja vilka. Det finns ju otroligt många, mycket systerskap och gemenskap i att leva med ofrivillig barnlöshet. Och att man ska söka stöd i de grupper där folk har koll. Så man inte behöver sitta och förklara och bli ifrågasatt, och hur tänker du då?
Jag tänker att, och det är inte så himla konstigt heller, att människor undrar. För det är så himla svårt att förstå.
Ja.
Det blir ännu viktigare. Liksom. Var försiktig, var noggrann med den du väljer ut, eller de ni väljer ut. Och också, om det är någon som inte kan, så är det inte för att det är fel på dig, det är för att de inte kan.
Ja, och de menar inget illa.
Nej, de kan inte.
De har liksom ingen dålig intention.
För en människa som kan leva sig in i det här, de har bara medkänsla.
Ja.
Bara medkänsla och förståelse. De som inte kan leva sig in i det, det är för att de inte kan. Det är det har jag bestämt mig för. Så är det. För mig i alla fall.
Jag håller med dig i det. Många av de frågor som jag har fått handlar ju också om, på olika sätt, liksom, när är det dags att ge upp? Hur ska man hantera om det faktum att det inte blir några barn? Vi förhåller oss ju väldigt ofta i podden till situationer som ändå slutar lyckligt. Men det finns ju situationer som inte slutar Hollywood-slutet. Liksom. Och frågan då från många är, hur ska jag kunna liksom sörja det? Hur ska jag någonsin komma över det?
Och när vet jag att jag ska sluta liksom försöka, eller försöka, jag gillar inte riktigt det ordet. När vet jag att jag ska sluta göra de här insatserna för att kunna bli gravid?
Ja.
Ja, tänk om det fanns någon sån här mall för det. Ja, vad mycket lidande som vi skulle kunna bespara människor. Hur gjorde du? För det var ju ändå stegmässigt för dig. Alltså
man kan säga att jag tog sommarlov varje år från skaffa barnprocessen.
Just det, så gjorde du.
Så liksom, jag gjorde alla inseminationer först en vår, och det var precis här där dagboken var. Och sen tog jag sommarlov, och det handlar ju om att acceptera sin livssituation.
Ja, du gick ut och levde, som jag tolkade det. Men glas champagne eller rosé och kalas med kompisar och hängde och sådär. Har jag rätt eller? Jag bara kollar med det.
Just kampanjen är inte riktigt min grej.
En bira, en stor stark. Ja, men vad jag menar, jag tänker att du i alla fall gick in i sommar med intentionen nu är det sommar, nu ska
jag
hänga.
Reste, åt vad jag vill, gjorde roliga grejer. Och det var ju för att sen liksom landa i att okej, min längtan är fortfarande lika stor. Och det här är faktumet. Liksom. Jag är för gammal. Och vad det nu var för. Och då på något sätt när man och accepterar sin livssituation handlar ju också om att sörja. Så att på något sätt så fick jag ju energi att sörja av att göra roliga grejer.
Just det.
Apropå det där med sörja randigt. Att jag kunde liksom göra både och. Och sen när hösten kom så var jag laddad och redo. Och så gick jag in i IVF och så gjorde jag det ett helt år. Och så var det samma sak våren efter. Och sen blev det sommarlov och sen äggdonationsbeslutet.
Just det.
Till den hösten.
Så det går väl att översätta till någon slags ta pauser någon gång ibland. För att ge dig själv space att känna efter var är du.
Mm.
Eller vad är ni?
Ja.
För att det är ju också ett projekt.
Ja,
så var är ni? Några månaders... Och det bara det kan ju vara, tänker jag, helt skräckfyllt när jag lever mig in i det. Av att, men vad händer då om jag tar den här pausen och blir det för sent och förstör det saker? Mm. Eller vad kommer vi fram till då? Tänk om vi har olika... Om vi är ett par, tänk om vi kommer fram till olika efter de här två månaderna.
Jättevanligt.
Ja, så jag kan verkligen föreställa mig att det är superläskigt. Men, och samtidigt så i ditt fall så... Behöver inte ta somrarna, alltså om vi tänker så. Det behöver inte vara två månader. Det skulle kunna vara två veckor eller en månad. Eller, ja. Men någonting med det där med pauser för att kunna reflektera.
Ja.
Skulle kunna vara ett svar på att där kanske svaret finns.
Det kanske är så om man kommer till att man måste sluta. Då är det inte man själv som kommer liksom på något sätt fatta det beslutet. Förr eller senare blir det. Men jag tror att det behövs någon annan som talar om det för en.
Ja, på tal om det där med stödet och bli mött i. En annan sak som slår mig när du pratar nu, Silla, det är att allt det där vi liksom ångrar. Varför började jag inte tidigare? Varför kom jag inte på det här då? Alla de där frågorna som inte faktiskt är isolerade till just det här.
Utan
som verkar vara en så där allra i högsta grad mänskligt sätt att hantera allt vi... inte har gjort. Det är ju väldigt viktigt, tänker jag, eller för mig är det viktigt att adressera det i mig själv i alla fall, att alltså, jag hade gjort annorlunda om jag hade kunnat.
Ja.
Alltså det är inget, det bara är så, jag hade gjort annorlunda om jag hade vetat eller om jag hade kunnat. Det har gjort, har inte kunnat gjorts på något annat sätt.
Nej.
Att liksom jobba med den
tror
jag också är väldigt välgörande.
Ja, och jag tänker också den rent fysiska orättvisan som ju dessutom inte heller riktigt går att definiera. Det här tjatar jag med podden hela tiden, men det tål att upprepas. Jag brukar säga så här, vissa har dåliga ögon, de behöver glasögon. Vissa har dåliga öron, behöver hörselapparat. Vissa har dåliga egospermier och behöver hjälp med det.
Ja.
Det är ju inte så här som i min dagbok att jag liksom tänker att jag har blivit straffad på något sätt för någonting som jag har gjort. Utan det här är ju rent fysiskt medfött.
Och vi vet inte riktigt, vi kan inte till 100% säga vad som är vad.
Nej, och vi kan inte heller påverka. Det spelar ingen roll om du dricker en eller två koppar kaffe eller ingen. Liksom. Det finns ingenting att hämta i att hålla på och piska sig själv eller pressa sig själv. Utan det är helt enkelt fysiska förutsättningar som man inte kan rå över. Varför är det så orättvist det här med barnlängtan?
Det som jag bara tänker spontant, just den här orättvisan att en del människor verkligen är i kontakt med det här på ett biologiskt plan, tänker jag. Alltså djupare, alltså det är affekter. Det bara är så, jag ska vara mamma liksom, eller jag ska vara förälder. Och så finns det de som inte är i kontakt med det biologiska som blir med barn med en gång. Alltså, hur svarar en på en sån fråga?
Jag tänker liksom att livet är orättvist. Jag brukar jämföra med personer som har diabetes. För det tycker jag är ännu mer orättvist. För det går inte att sluta med eller ta sig ur. Eller. Jag har ju några personer i min närhet som har diabetes.
Min fru har ju det också.
Ja, du ser. Och det är ju liksom for life. Varje timme, varje minut, dygnet runt. Någonting som du måste hantera. Det är ju så sjukligt orättvist. Men what to do?
Men ibland så kan det finnas ett värde att höja. Liksom, lämna den här dimensionen av sorgen till att göra det du gjorde nu. Okej, det här har jag, de här korten har jag att deala med. Liksom. Det här är mitt liv. Och andra har andra. Och en del har saker i sitt liv som de får deala med som jag inte skulle vilja byta med.
Exakt. Här är en fråga från en person som har skrivit så här: jag önskar tips och verktyg för att vara i nuet och inte tänka för många steg framåt.
Sättet du hanterade det på, tänker jag, rent praktiskt går det att teoretisera kring.
Mm.
Att ha några alternativa framtider.
Mm.
Som jag faktiskt ibland går in och tänker på och målar upp fina bilder kring. Även göra sitt bästa för att måla upp en hoppfull bild kring att det inte blir barn.
Mm.
Vad gör jag då? Mm. Och ändå se om det går att hitta i fantasi något glädjeämne, något meningsfullt jag kan göra. Och om vi har flera sådana riktningar som vi ibland leker med, understryker ibland.
Doppar tån i.
Ja, så är det också lättare att vara nu. Att liksom, och nu är här.
Mm.
Här är jag nu i det, precis som det är just
ja.
Nu.
Jag tänker en grej där också som är väldigt signifikant för många i de här situationerna. Det är ju att man är väldigt orolig överlag kring, för det är ju mycket påfrestningar med sprutor och ultraljud och utsatta situationer och så liksom. Och en sak som jag lärde mig av er någon gång på vägen, skulle jag tro, vet ej när. Det är ju att det här med oro finns ju bara om man är i framtiden eller bakåt i tiden.
Mm.
Är man här och nu så finns ingen oro.
Nej.
Och det tycker jag, om man är en sån person, nu är inte jag det, men om man är en sån person som lätt hamnar i de där marsvins, ekorrhjuls, orosliknande tankarna. Att man bara ska stoppa sig med, vänta nu, om jag bara är här och nu framför tvn eller i mataffären eller vad jag nu är. Så finns inte de där grejerna.
Nej. Jag tänker att det är ju det meditation handlar om till exempel. Jag har ju min grej för att vara här och nu.
Berätta, vet jag vad det är?
Kanske. Jag har bestämt mig för att jag älskar ju att vara i grupp. Men grupp är också läskigt för att det är så jäkla lätt att bara dras med sig i vad grupper gör, tänker, tycker och så. Så när jag går på stan, då har jag bestämt mig för att jag tänker bara gå när gubben är grön. Och jag kommer vänta med att gå över gatan tills den är röd. Och jag kommer bara gå över där det är övergångsställen.
Ja, du korsar aldrig någon annanstans.
Exakt. Och hela tanken med det här är ju inte att vara en laglydig medborgare. Utan det här är att jag vill bestämma själv. För det är så lätt. Du kanske har känt det någon gång när liksom alla går. Hur lätt det är att kroppen bara liksom härmar och följer med.
Mm.
För mig är det ett sätt att vara här och nu.
Mm.
För att när jag börjar tänka på hur ofta har jag inte ens varit medveten om när jag lämnar jobbet och är på väg hem. Medveten om den här halvtimmen som det har tagit, eller timmen, eller 20 minuterna. De är liksom bortslösa tid, för jag har redan tänkt på att jag är hemma. Jag liksom går runt i mina planer om vad jag ska göra när jag kommer hem istället för att vara med mig själv på den här promenaden. Eller bussresan eller vad det nu kan vara emellan.
Lyssna
på eller lyssna på en podd då. Eller, men ta vara på de stunderna. Det är en jättefin träning för mig.
Mm.
Det är min meditation.
När man har gjort en embryoadoption så måste man ju leva väldigt lugnt och strikt. Fram till vecka 12 innan det är som en vanlig graviditet. Och det var ju en övning för mig.
Mm.
Till exempel har jag alltid tänkt så här, vilka är de där som står till höger i rulltrapporna?
Ja.
Hur har de den tiden?
Ja.
Numera, eller jag har varit ett tag en av dem till höger. Nu är jag tillbaka i vänsterfilen. Men då fick jag av Liv ett litet porslinsägg som jag hade i fickan. Som jag höll i hela tiden.
Mm.
Som fick påminna mig, spring inte i kappbussen. Ta en paus, gå långsamt. Det handlar ju då om att man inte ska få puls eller förändrad kroppstemperatur, så det är en ren fysisk grej, men för mig var ju det en jättestor psykologisk omställning. Men om vi bortser från det, mitt sätt att hitta den där utrymmet eller pausen eller vad man nu ska säga, är en metod som jag har lärt mig av en annan terapeut som jag kallar för kryss i kalendern. Alltså att man sätter av egen tid i kalendern som är lika heligt som en tandläkartid eller terapeuttid. Man kan inte boka av den, man kan inte ändra den. Och sen så gör man ingenting. Man får inte diska och tvätta. Möjligtvis kan man ha musik på, inte tvn. Och sen bara sitta och vara med sig själv. För det är ju då saker kommer som inte kommer annars.
Och är det för mycket att boka in, tänker jag, tider så är att stå till höger i rulltrappan helt genialiskt. Att släppa före någon annan eller hålla upp en dörr till den som kommer bakom. Alltså det är en jäkligt effektiv praktik i att vara här och nu och att någon slags snällhet, mjukhet som inte bara liksom kommer andra till gagn utan också oss själva till gagn.
En sista fråga, Pekka, tänkte jag vi skulle få med här.
Mm.
Den här som mejlade mig upplever då att hennes vän som lever med barnlängtan mår väldigt dåligt. Både som vän och liksom privat skriver hon här. Jag vill inget annat än att se henne lycklig och hennes barnlängtan uppfyllas. Samtidigt tar det på mitt psyke all denna negativitet. Snälla hjälp mig, hur hanterar jag den här situationen bäst utifrån bådas bästa mående?
Mm. Ja, den maktlöshet som jag kan föreställa mig att den här vännen är i kontakt med är ju någonting som de båda sitter i, tänker jag. Ja. Det är tufft att vara med människor i kris.
Ja.
Det är svårt.
Exakt så.
Så jäkla svårt. Jag tänker att vi behöver hitta platser och tanka och också se om vi kan det där vi tränas i, Silla, tänker jag att vi tränas i våra terapeutroller att inte ta det våran klient är i personligt, och det är ju egentligen omöjligt att göra det. Samtidigt så finns det ett steg ut ur det.
Mm.
Det vill säga att jag behöver ju kunna vara lycklig i mitt liv, om jag nu är lycklig i mitt liv, fast jag har en suicidal klient till exempel. Mm. Eller att jag har en klient i en djup kris, som när du var i djupa kriser, så behöver jag ju kunna liksom lämna det rummet. Så det är nästan som att vi behöver göra de här rummen med våra vänner eller närstående när de är i sina kriser, där vi kliver in där, doppar tån i det vatten som de badar i. För de badar nämligen.
Mm.
Men du ska inte bada, för det är inte det som är hjälpen. Däremot är hjälpen om du kan doppa tån där i. Att ibland föreställa dig att du hade något som du verkligen, verkligen, verkligen inte kan uppnå, som du längtar djupt efter. Eller föreställa dig den allra värsta typen av kris du själv skulle kunna hamna i. Så kanske du kan få ett hum om vad din vän går igenom. Men du ska inte bada i det. Du ska bara doppa tån, sitta på bryggkanten, doppa tån, vara närvarande. Så att du också sen kan leva ditt liv parallellt.
Och jag tänker, det är inte heller du som bestämmer när personen har badat färdigt.
Nej.
Men däremot kan du ju stå med handduken när personen kommer upp.
Ja.
Det är väldigt svårt att vara nära folk som lever i kris. Mm. Och det är väl det som är det viktiga här kanske, att förstå att det är.
Och att det får vara okej. Okay, att ibland är vi så jävla less också på vad är den där energin. Och ofta är vi ju less just för att vi förstår inte riktigt vad det ska leda till.
Mm.
Så om vi också kan hitta en tillit till att den här krisen, det finns en potential i krisen.
Mm.
Så om jag kan låta den andra också få vara där utan att själv bli så starkt påverkad av den, så kan det i sig vara en motivation av att hålla om någon som hålla om, både såklart rent bildligt talat, men också psykologiskt hålla om någon som är där. Och så tänker jag, är det en vänskap som är väldigt nära, så kan det ju vara läge att prata om det här.
Ja.
Säga att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den här smärtan som du är i.
Mm.
Och ibland behöver jag nog fråga dig, hur kan jag göra bäst nu? För att jag känner mig maktlös.
Ja.
Jag vill ju att du ska vara lycklig.
Ja.
Det är också svårt för mig att riktigt veta allt hur jag ska hantera det. Att jag tänker, om vänskapen tål den typen av samtal, så tänker jag att det är helt avgörande, som i alla relationer, att vi vågar prata om det som nästan är förbjudet att prata om.
Ja. Så sant. Man ska inte vara så rädd för att prata om svåra saker.
Eller var rädd, men gör ändå.
Ja, exakt. Helt korrekt. Det är okej att vara rädd, men våga hoppa.
Ja. Gör ändå.
Jag, nu när vi sitter och pratar, så blir jag väldigt nyfiken på det här med hur man på bästa sätt stöttar vänner, och tänker att det är ju ett ämne för mig att ha med i podden.
Mm.
Så om du som lyssnar är vän till någon med barnlängtan, så skulle jag gärna vilja ha ett samtal om det, och det hade varit ännu bättre att ha en person som lever med vanlängtan och hens vän i studion samtidigt. Så hade det varit som en dröm.
Alltså vilket drömavsnitt ja. Det där låter som.
Så att alla ni som känner er träffade av detta, hör av er. Som ni vet finns vi ju alltid på info@jagvillhabarn.com.
Kanske personen som skrev mejlet blir lite sugen på ett samtal.
Ja, kanske.
Vet.
Låt oss hoppas. Och sen vill jag ju tydligt säga, för jag glömde bort det där i början, att Pekka har ju en podd som heter Anna och Pekkas podcast.
Ja. Yeah.
Som tar upp olika känslor och terapeutiska ämnen.
Mm.
Mycket väl värd för mina lyssnare att lyssna på.
Mm, lyssna gärna.
Nästa vecka fortsätter vi temat Back to Basic med att min läkare från Sankt Petersburg, Olga Zaitsev, kommer hit. Tillsammans med en kollega till henne som heter Elena. Och de två är ju båda experter på upprepade missfall och själva livmoderns del i om man kan bli gravid eller inte. Så ni som har kämpat ett tag, det är ett avsnitt för er. Så mejla era frågor info@jagvillhabarn.com. Tack snälla Pekka för att du kom hit och gjorde det här mysiga avsnitt.
Ja, tack för att jag fick komma.
Mm. Du får komma tillbaka snart
igen. Det gör jag gärna.
Tack alla lyssnare, ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.